Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Rögle fick äntligen utdelning i sitt powerplay inför SHL-starten. PP står även för projektpartner och är företaget ni ska anlita för att spela powerplay i byggprojektet. Ni hittar Johansson projektpartner i Helsingborgs mittzon på Sundstorget 2.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Mitten av september, ni vet vad det innebär. Hockeytemperaturen stiger. Och vi som har Röglepodden, vi ska göra allt för att febra upp sinnesstämningen inför Rögles premiär på lördag, 14:15, hemma mot Brynäs. Och det finns så mycket att titta på. Hur är läget i Rögle? Vad står de? Linus har varit ute och har en träningsrapport. Daniel har varit på upptaktsträffen för SHL. Massor av godis att plocka därifrån. Vad har folk sagt? Vad finns det för tips? Vi har en intervju med experten Sanny Lindström. Vi kanske har något guldtips också.
Och så ska ni få reda på vilket Rögle som mest mobbade nummer är genom tiden.
Det ser vi fram emot.
Och framförallt är vi fulltaliga.
Det är vi! Äntligen! Och det är väl lysande att det är just den här veckan som vi faktiskt är fulltaliga också.
Ja, det får man ge oss ändå. Vi har bra timing.
Det har vi. Är ni sugna på att snacka hockey nu?
Ja, men det känns som att vi har ett späckat avsnitt. Vi behöver inte mjölka något gammalt mög här. Vi har ju rykande färska grejer att avhandla.
Det har vi faktiskt. Och det är väl inte dumt, va, att kasta oss över var Rögle befinner sig just nu, några dagar innan premiären. Det är ju onsdag eftermiddag, ska vi se när vi spelar in det här.
Mm. Ja, vi var ju och bevakade CHL-hockey förra veckan, Linus. Först var det Katowice. Nej, först var det Fehvar.
Och sen Katowice.
Exakt. Efter den matchen skrev jag var står Rögle? Det svaret dröjer till lördag. Så att vi kan gå hem. Vi vet inte var Rögle står. Det kommer att visa sig.
Frågan är om man kommer att veta var Rögle står efter lördagen också. Eftersom de har just Brynäs i premiären. Och Brynäs brukar Rögle ha väldigt lätt för. Inte minst hemma.
Ja, okej, då skiter vi det. Då är vi tillbaka nästa vecka. Så då är den frågan hängande i luften.
Jag är rädd för att det kan vara det. Är inte ni det?
Jo, men lördag kommer det ju, det är ju SHL, det är ju på riktigt mot ett lag som har förstärkt det bra. Så att,
givetvis.
Någon slags värdemätare lär vi få där.
Ja, och det går ju inte att säga så mycket om de här CHL-matcherna alls faktiskt mot Färöar och Katowice. Lagmässigt i alla fall, alltså det är ju, Rögle gjorde precis vad de skulle, precis det man förväntar sig. Sen är det ju både hockeyspelare och människor, när man är så överlägsen som de var i perioder mot de här lagen, så blir det naturligt att man slår av på takten lite grann också. Men det fanns ju ändå, vi har ju ändå försäsong liksom att summera individuellt och en intern poängliga och lite sådär, som vi kanske ändå kan stanna vid, för där har vi både träningsmatcher och COL summerat. Du och jag, Daniel, har räknat på detta lite i omgångar. Vi berörde väl det förra veckan också, men nu är det ju summerat och klart.
Men jag klabbar ju till uträkningen, så du fick ju börja om från början, så att därför jag log här.
Ja. Har vi en riktig uträkning nu då?
Ja, då har vi. Den är ju dubbelkollad också. Så.
För mig är det ju ingen katastrof att jag får sitta och räkna lite i onödan. Jag tycker det är, vi kollar upp lite highlights sånt, det var inte fel.
Det var därför jag glömde bort den med vilje.
Innan Linus drar här, man kan väl ändå säga att i de här sista CHL-matcherna på hemmaplan så visade sig den klassskillnaden mellan Rögle och Färöar och Rögle och Katowice som man hade kunnat förvänta sig även veckan innan när jag var nere i Polen och Ungern.
Jo, det får man väl säga. Det såg väl ut som att Fairbar hade låtit sitt vanliga lag stanna hemma och tagit med sig ett old boys-gäng. För att det var ju enorm skillnad i den första matchen där på torsdagen. De gjorde ju jättegrova misstag och bjöd. Liksom, det kunde ju blivit tvåsiffrigt i den matchen. Det var väl helt andra förutsättningar där nere med liksom vild publik på båda ställena. Det var nog väldigt olika matcher, men man får väl säga att de gjorde vad de skulle i alla fall. De står ju på maximala 12 poäng och säkrat avancemang och kan ju ta det lite piano med COL ett tag.
Det fanns ju faktiskt en spelare som verkligen stack ut i framförallt den här matchen nu mot Katowice, tyckte jag. Det var ju William Wallinder. Inte minst då, om man blandar in powerplay i det hela. Och det är ju omöjligt att inte göra, såklart. För att det var ju så att Rögle, vilket du har skrivit om, Hjelm nere från Ungern och Polen, har haft problem med sitt numerära överläge och inte fått att lossna där. Då gjorde man ett byte och William Wallinder, enligt honom själv då, fick bara ett byte mot Färvar i torsdags. Och då gjorde Rögle mål i det powerplayet. Och då gjorde han poäng också till det målet. Och sen fick han chansen från start mot Katowice. Och då gjorde ju Rögle 4 mål i den spelformen. Varav 3 kom från Wallinders enhet. Alltså den första powerplay-enheten där han står som point då på Ekestol Jonssons gamla plats. Wallinder gjorde 3 ass. Även om det är mot väldigt beskedligt motstånd så kan man ändå dra lite slutsats av detta. Den ena är ju att det säkert gjuter in ganska mycket självförtroende i dem ändå att få igång sitt powerplay. Och det andra är ju att William Wallinder lär starta på samma position i premiären.
Jag tycker det kan vara viktigt också att flika in då att även om det var mot det motståndet så var det ju faktiskt det motståndet veckan innan också. När det var i huvudsak Michael Kapla som hade den positionen och sen var ju Tony Sund i den andra enheten och ingen av dem, i alla fall där, nådde ju upp till just Lukas Ekeståls Jonssons kapacitet att stå som point och leverera utpassningar för direktskott åt båda kanterna eller hur man nu vill lägga upp det. Så att det var ju samma motstånd, så man ska ju liksom inte förringa Wallinders insats där.
Nej, men jag tror att tiden Rögle fick med puck var ju helt annorlunda med tanke på att de var liksom rusiga av publik där nere, så det blev ju ett mer stressat powerplay där nere. Här hemma fick Rögle mycket mer tid med pucken. Jag tycker det var lite skillnad där, men man kan väl ändå säga att nyckeln i ett sånt powerplay och det som gjorde Lukas Ekeståhl Jonsson så framgångsrik var ju hans snabba tankar och snabba handled och snabba passningar. Eftersom lagen är väldigt duktiga på att försvara sin box så är ju hela nyckeln att den som står där är ju lite är motorn i det hela, fördelar puckar. Och Kapla och Tony Sund har ju sina förtjänster, men det känns ju inte som de liksom SHLs backar med rappast handled och rappast hjärna. Där är ju William Wallinder långt före. Han har ju ett annat liksom tempo i allt han gör, så att det är ganska logiskt ändå att han funkar i den positionen, tycker jag.
Ja, och just det också att han hittar Tambellini så pass bra i den här Katowice-matchen som ju Lukas Ekeståhl Jonsson gjorde så ofta förra säsongen. Var också intressant att se. Det var lite lustigt att höra eller lyssna till William Wallinder efter matchen, gjorde en intervju med honom och han berättade just det att han och Ekeståhl Jonsson umgicks en hel del förra säsongen och bodde i samma hus och att han hade pratat med Ekeståhl Jonsson om just det här liksom och hitta till Tambellini hur man hittar luckorna och sådär. Så han sa liksom att nej, men jag har ganska bra koll på det faktiskt. Så det finns liksom en bakgrund till detta också som är men ganska spännande ändå.
Ja, det blir också ett logiskt nästa steg för William Wallinder som gjorde en jäkla resa för säsongen och var den som spelade mest i slutspelet och tagit var tillväg på JVM så lite ryck i försäsong, men klart att nästa givna steg för honom är ju att chefa ett powerplay. Jag får lite klokt också att låta honom cykla igång för säsongen lite grann. Det är säkert att tanken hela tiden att matcha in honom på sikt i powerplay, tror jag. Men han fick ju en möjlighet och tog den med båda händerna.
Om vi tittar på övriga backar under första säsongen som har producerats, så har ju faktiskt Michael Kaplas smugit med i den här interna poängligan också och gjort 6 poäng, 1 plus 5. Så även om han har blandat och gett prestationsmässigt, så har han ändå ofta varit där och nosat när det har varit farligheter framåt. Så det ska man också ta med sig.
Jag tycker faktiskt att han har gjort en helt okej försäsong. Sagt innan, vi fastnade för honom i slutspelet i fjol och det ser ut att gå lite långsamt emellanåt. Han är inte den allra rappaste backen, men han har ett fint spelsinne.
Verkar finnas mycket smartness
i. Ja, det tror jag. Och han verkar liksom begåvad i att läsa spelet när han ska följa med och när han ska slå en lång djupledspass. Om det liksom överhuvudtaget funnits någon flopprisk för Michael Kapla, kan man ju stryka den, tror jag i alla fall.
Vem har gjort flest mål bland backarna då, första gången? Fria gissningar.
Tony Sund.
Ja, han har ju gjort en 2-kassa, det kan ju ha räckt.
Allen Lesund.
Va?
2-kassa.
Har inte Sund också gjort 2?
1 plus 3 har jag i mina noteringar i alla fall.
Ja, vem är jag? Ifrågasätta denna statistiska titan.
Kontrollräkning är förbjudet bland lyssnare.
Jag vet i alla fall att han öppnade målskyttet på CHL-turnén när jag var iväg. Men det var alltså det enda målet han har gjort.
Ja, precis. Han hade ju ett mål på hemmaplan också. Men det ändrade sig sen till Ludvig Larsson som styrde in
det. Det var det jag visste.
Precis, det var det jag också tänkte på. Mm.
Och alla lyssnare också säkert. Ska vi rulla vidare till forwards då?
Kan vi göra.
Och där sticker ju Marco Kasper ut. Sett till både poäng och förväntningar. Han har gjort flest av alla. Eller lika många som Tambellini. Båda har gjort 8, men Kasper har gjort 4 mål och Tambellini 3. Så Kasper är ju etta på flera gjorda mål.
Hur ser topp 3 poänglistan ut? Riley Sheen ska bli in där också.
Du har Kasper på 8, Tambellini på 8, Sheen på 6. 5 mål och enas. Flest mål i laget under försäsongen. Och sen så har du Stål Lyrenäs också på 6 poäng. 2 plus 4. Så att det är de där. Och sen efter så har du Daniel Saar på 4 poäng.
Intressanta noteringar ändå.
Ja, men framförallt det här med Riley Sheen som kommer från tyska ligan. Och man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig av honom. Sen så vet alla att det är något helt annat i SHL när de här tunga backarna går på alla cylindrar och fäller ner vägbommar överallt, men den starten han har fått är väl helt optimalt såklart i sin nya klubb, och känna att han får bidra och göra mål, för hans mål framförallt i vilken match var det där nere när han gjorde något viktigt mål i SHL som
Katowice, va?
Som
vända matchen med 3-1 där, Rögle.
Precis. Och jag tycker, alltså efter att ha sett Sheen på försäsong i försäsongsmatcherna och även på träningar, alltså där är någonting. Det ska bli sjukt spännande att se honom i liksom SHL-miljön för att se hur långt det kan räcka där. Men man ser på träningarna, alltså han gör väldigt mycket mål på sina lägen även på träningar. Alltså det här rappa skottet, det bara smäller bakom målvakterna. Man ser det ganska ofta när de har sina avslutsövningar och sådär, när de kommer i lägen 2-1 och så. Han är duktig på dem.
Jag går mycket på orden också. Jag minns det när Anton Bengtsson inför den här CHL-resan, hur han uttryckte sig kring just Riley Sheen. Att kommer han bara in i systemet så kommer han göra väldigt mycket mål. Alltså, man kan lägga orden på olika sätt. Det är klart att en lagkapten alltid kommer att prata gott om sina lagkamrater. Men han sa det med sån emfas att gör man det, då har man sett så pass mycket på träningarna som en lagkamrat. Så det finns ju där hos Sheen, tveklöst.
Ja, men han har ju en intelligens, men man kan ju se spelare som går igenom en karriär och knappt får igenom en passning när man kommer 2-1. Men Sheen, så fort han får det så har det blivit mål. Han har ju någonting. Sen blir det intressant att se när ytorna försvinner, för han kommer inte att få de ytor han har fått på försäsongen, kommer han inte få i SHL.
Och det är ju lite Lex McKinnon, alltså som kom också som tyska ligans bästa back till Rögle, och där bröts kontraktet ett år i förtid. Alltså det är sån nivåskillnad. Men visst, alltså 40 mål är det är ju vad det är. tyska ligan då, som Kinn gjorde förra säsongen.
Jag tycker också att det ser spännande ut. Om du, jag vet inte i vilken omfattning man ska prata liksom om flopprisk, men jag ser inga liksom flopptendenser än så länge, även om man säger det igen. Ska inte dra för stora slutsatser av försäsongen. Det lärde vi oss med Tyler Kelleher i fjol, som såg också lite intressant ut försäsongen. Som är lite samma typ av spelare, får man ändå säga. Men jag tycker att Kinn har mer i sin verktygslåda än vad Kelleher har.
Kinn känns mer rakt på än Kelleher. Kelleher lite mer gärna konstla till det. Lite snyggare grejer, kanske svårare grejer att göra. Kinn, skott, mål.
Ja, jag tycker att han har än så länge övertygat liksom vid sidan av isen också. Ni har också intervjuat honom, eller åtminstone du, Linus. Det är en intressant person. Det är lite, jag fick lite Cody Curran vibbar när jag pratade med honom. Det känns som en intelligent människa med lite djup faktiskt.
Ja, men också den karriärresan han har haft. Alltså, han kommer ju till Rögle och till den här ligan som en väldigt, väldigt hungrig spelare. Det är, han har själv sagt att det är hans karriärs hittills största utmaning att spela i SHL. Det är liksom inte så att han har varit runt och spelat sig mätt och kommer till Rögle på så sätt. Utan detta är ju hans stora eldprov på något vis efter den här fjolårssäsongen i Tyskland också.
Om man liksom jämför han och Keller, jag tycker ändå att det finns liksom vissa likheter på isen, men utanför isen är de ju, känns ju de som diametrala motsatser. Keller har lite mer en kille som smög längs väggarna och gjorde ju inget avtryck. Han var väldigt vänlig att prata med, men han gjorde ju inget större avtryck i samtal. Men jag tycker liksom Riley Kinn har en helt annan aura. Han tar plats liksom även utanför isen. Han utstrålar verkligen att vara en människor som tror mycket på sig själv. Det fick jag ju aldrig riktigt uppfattningen att Tyler Kelleher gjorde på samma sätt.
Ska vi stanna lite vid den här genomgången bara och liksom lyfta andra änden av, inte poängligan kanske, men de spelarna som inte har synt så mycket. Dennis Everberg är ju en av dem, han har gjort en assist hittills.
Stixberg, jag intervjuade honom efter hemmamatchen mot Fehervar och tog upp detta. Inte för jag trodde att det var något särskilt laddat ämne, men han tittade på mig när jag sa det här. Att, om jag har räknat rätt så har du en assist på försäsongen. Och då, har jag en assist alltså? han bjöd liksom på den och menade att så jävla dålig jag har varit. Så trodde jag faktiskt inte att jag hade.
Ja, det var ingen sarkasm mot dig alltså? Eller inte. Mot oss?
Snarare mot sig själv liksom. Där, du har hittat ett assist alltså. Grattis.
Det är skönt.
Nej, och så har det sett ut med Dennis Everberg ganska många försäsonger om jag minns rätt. Att det har dieselmotorn liksom har gått på låga varv i de här matcherna. Men jag tycker ändå den här kedjan med Everberg, Tambellini, Saar, de har liksom inte sett särskilt synkade ut i 5 mot 5. De har inte lett laget så som man kan förvänta sig de göra, tycker jag.
Everberg sa ju också det, att för mig alla försäsongen om att komma liksom in i hitta tajmingen och ju äldre man blir liksom att spela träningsmatcher där inte står poäng på spel, det är, lampan går inte igång liksom, och det har ju nästan synts på honom. Det kommer ju bli något annat när SHL börjar.
Nej, det är väl som att vi hade spelat in podd och sen inte lagt ut den. Alltså veta att vi inte kommer att lägga ut den. Det är ju, jag tror inte det hade blivit lika roligt då faktiskt.
Vadå, vi kanske skulle behöva göra ett antal träningsmatcher vi också.
Ja, precis.
För oss själva. Testköra med kollegorna.
Det har vi gjort nu.
Håller det här.
Testkört inför publik.
Nej, men sen finns det ju också Theodor Niederbach. Han har visserligen absolut inte spelat alla matcher. Han var iväg på JBM. Men har väntat på sin första poäng enligt de här noteringarna då i Rögle-tröjan. Även Kim Rosdahl har vi benämnt tidigare veckor. Stannar på 1+2. Har väl börjat att se lite bättre ut i Rögle-tröjan än vad han gjorde de första matcherna. Och som jag har sagt, han har ju själv vittnat om det här att den här anpassningsperioden, att han har åkt runt och funderat ganska mycket på vad han ska ta vägen på isen.
Niederbach, som man liksom har ganska mycket förväntningar kring sig för folk som har sett honom de senaste åren, måste man också säga, han har ju inte gjort ett enda avtryck skulle jag säga så långt i Rögle, tror jag. Han var iväg på JVM, kom tillbaka, fått några några matcher här på slutet. Så där får ni, där är nog tålamod anbefalles innan han är liksom i sitt bästa jag, om man ska säga.
Vi har pratat om Dennis Everberg, vi har pratat om nämnt Oskar Ståhl-Yrarnäs också, eftersom han var i toppen av interna poängligan under första gången. Det finns ju nyheter att förmedla kopplat till den träningsrapport som vi ska vända blad till. Gäller den de här två, eller vad säger ni?
Ja, vi ska inte säga någonting mer om den som var poängrikast, om Marco Kasper av forwards. Eller vi har kanske pratat nog om honom redan inför. Vi kommer ju prata mycket mer om honom sen och...
Nej, men det är väl, vi har ju varit inne på det här. Jag tycker att han har varit den spelare som har lyst allra mest om på försäsongen. Han har ju verkligen tagit en chefsroll i det här laget. Så man nämner någon till, tycker jag faktiskt att en spelare som Ludvig Larsson, som började försäsongen väldigt pigg, men sen sakta lite grann gick ner sig eller försvann. Tycker han har sett pigg ut under försäsongen. Tycker han har backat upp det resonemanget han hade i din text, hur han har jobbat i sommar, Linus, med att hitta någon slags ny speed och jobbat på det liksom.
Ja, vad han sa, att frekvensen i åkningen helt enkelt.
Jag tycker han, kanske en detalj, men jag tycker han ser liksom stark ut 30 sekunder in i ett byte där vissa kroknar helt liksom. Jag tycker han ser fysiskt väldigt väl förberedd ut.
Okej.
Annars, som avslutning på det segmentet, får man väl säga att ganska många forwards som inte har gjort superstora avtryck, varken poängmässigt eller rent leveransmässigt.
Nej, och om vi pratar namn där, nu ska ju Adam Edström, vet vi inte riktigt hur det blir med i slutändan, men Brady Ferguson som ställdes åt sidan i början där när jag åkte ner, okej, nu skulle han vila, så, men det var ändå en signal om att hade han varit högt upp i rang så hade inte han vilats första matchen där nere på den CHL-turnén, tror jag. Så att han har väl en hel del att jobba mot också, med tanke på de som har kommit in och hur många som kan spela center.
Ja, och Anton Bengtsson har haft en stökig försäsong.
Ja, där finns ju mycket mer att hämta.
Inte liksom då han har spelat, inte liksom spräckt sin målnolla och sen åkt på en skada som höll honom borta i, vad var det?
Tre veckor.
En vecka, ja.
Han vilat en vecka.
Precis.
Innan du kommer till ditt liv, man kan ju mejla oss på roglepodden@hd.se. Henrik Isberg har skickat ett mejl idag. Hej, hoppas verkligen ni får ut ett avsnitt idag. Inklusive en träningsrapport såklart. Jag är sjukt nyfiken på hur tränarna ämnar formera premiärlaget. Tack för en trevlig podd.
Har du någonting till Henrik? Och här kommer härifrån, från Linus Alin.
Ska vi ge Henrik
Röglepoddens huvudtränare? Som tar ut laget.
Nej, det vet jag Sören om jag gör. Men jag kan förmedla hur läget är då. För det är faktiskt ett gäng spelare nu som saknas för Rögle den här premiärveckan. Ted Bertén vet ni allihop som lyssnar att han är sjukskriven på obestämd tid. Och han är ju alltså inte på is med laget. Sen har ju Adam Edström stuckit iväg till Nordamerika och New York Rangers olika camper. Det är väl både rookie och main då som han ska vara med på. Så han stack i måndags och är borta nu. Exakt hur länge vet man ju inte, för det beror på hur länge han hänger kvar där helt enkelt. Hur nära han kommer att ta en plats. Eller om han gör det. Men det känns ju som ett långskott såklart.
Han ska ut och kampa.
Han ska ut och kampa. Mm. Och sen så är det så att Oskar Ståhl-Yrarnäs tvingades ju utgå mot Katowice på grund av en handledsskada, något sånt. Och det är nu kommunicerat att han missar premiären och ska undersökas vidare. Stalltipset är väl dessvärre utan, nu gissar jag bara, men det kan väl bli så att det blir en längre frånvaro för honom än bara premiären. Utan att veta någonting så säger jag väl magkänslan där.
Tungt för honom då, som kom ny förra säsongen och som fick jobba upp och ner under den säsongen. Hade sina perioder men hade också tufft i perioder. Och det var väl den här säsongen, och är den här säsongen, som man verkligen ska sätta avtryck och som får starta på det här sättet. Och det är ju inte roligt för honom alls.
Ja, en pigg försäsong dessutom ju. Alltså, vi nämnde ju det precis i interna poängläggaren här, som Och han tillsammans med Kasper där har ju de två med Ludvig Larsson och de har spelat tillsammans har ju sett ut som en intressant enhet. Så att,
nu spräcks den enheten.
Det gör det.
Ja, nej, det är svårt att tolka eftersom Rögle blir allt liksom mer hemlighetsfulla eller bluriga med sina förklaringar och så. Man kan väl gissa att om man hade varit tillbaka i nästa vecka hade man kanske kommunicerat det, att han missar premiären men är förmodligen tillbaka på måndag. Men eftersom man säger att han bara missar premiären så kan ju det betyda att han är borta till jul, det vet vi ju inte.
Nej, och det att han ska undersökas vidare, alltså ren spekulation, det kan vara att han har åkt på en skada som man kanske måste vara helt säker på om det behövs operation eller inte och sådär, och därför dröjer ett definitivt besked. Vi vet inte helt enkelt, vi vet bara att han missar premiären, så får vi väl se.
Ja.
Dennis Erberg saknades också, och det är ju också ett frågetecken med tanke på hans betydelse för Rögle inför den här Brynäs-matchen. Där fick jag besked från Rögle att status är dag för dag, och det kan ju också betyda att han är tillbaka och tränar imorgon torsdag eller att han är borta i en längre tid. Helt omöjligt att säga, jag vet inte mer än så. För han var ju med och spelade i helgen och då sånt jag att han åkte på någon smäll i alla fall. Men han saknades på is, status dag för dag. Intressant är om vi tycker jag i alla fall, när man tittar på Rögle formerade kedjorna här på träningen, så var det ju Tambellini, Sa och Anton Bengtsson klev tillbaka ut på en ytterforwardsposition.
Så Tambellini center i den kedjan då? Ja. Som var i två, kan vi väl nämna det.
Precis. Så Bengtsson spelade där på en vinge vad jag kunde se. Och sen så Brady Ferguson tillsammans som center tillsammans med Riley Sheen och Kim Rosdahl. Och sen då Kasper, Larsson och Sjödin. Och Niederbach, Strömgren och Tarnström. Så det var så det såg ut.
Mm.
Jag vet inte om det kan säga någonting att man ändå väljer att peta in Anton Bengtsson där på Everbergs position istället för att göra någon annan lösning. Det är väl svårt att spekulera.
Alltså man skulle kunna spekulera, det tänker jag. Det här har jag inte tänkt igenom innan. Men det skulle kunna tyda på att Everberg kanske är... inte är tillbaka till premiären, för annars skulle man kanske sätta in en spelare som inte är lika högt upp i hierarkin på den träningen och behålla Anton Bengtsson med Sheen och Rosdahl.
Jo, men så är han frånvarande dag för dag, 3-4 dagar före premiären, så klart att han måste betraktas som ett, när tränaren sätter upp laget måste de räkna honom som ett frågetecken till premiären. Så det, jag gissar väl att de hamnar i, det är väl problematiken som jag har varit inne på innan, jag tycker att det fattas en center där uppe, att liksom Brady Ferguson är kanske något tack för högt. Då får man väl välja mellan att trycka in Bengtsson där för att säkerställa klassen i den kedjan. Då tappar man kanske i första kedjan istället där någon som inte har Dennis Everbergs höjder ska in. Så det är väl rimligt att anta att man har tagit det ena då.
Kan också finnas en aspekt i också utifrån Anton Bengtssons perspektiv, där han ju har uttalat faktiskt konkret att såklart han spelar där Cam Abbott vill att han ska spela, och han är ju en jätteduktig center, men att han själv ändå rankar en ytterforwardsposition lite bättre för honom själv, och med tanke på hans fjolårssäsong och med tanke på hans försäsong, så att sätta ihop honom med Tambellini och Sar på en kant kan ju faktiskt också lyfta Bengtsson själv.
Absolut. Det blir intressant att se om Everberg är tillbaka imorgon, vad de gör av Bengtsson då.
Vi åker ut i isladan och kollar till träningarna helt enkelt.
Ja, vi absolut.
Ja, det är nog det bästa och smartaste och lättaste för att...
Och var kan folk läsa om våra besök i isladan, Hjelm?
Ja, inte är det på min Facebook-sida i alla fall.
Där kan man läsa om väldigt mycket annat. Ja. Se massa bilder.
Ja, hd.se brukar vara gångbart.
Så är det. Backsidan... på träningen Wallinder med Måsik, Jonsson och Sund, Lesund med Kapla och då Engström tillsammans med en J20-spelare som jag tror var Wilander.
Jag sätter upp ett finger i luften här för att jag vill komma in och ställa en fråga till er.
Är det ett varningens finger?
Det är inte ett varningens finger, utan snarare var uppmärksamma på att Mattias har någonting han undrar över.
Ja.
Wojtek Måsik.
Ja.
Vad säger vi om hans försäsong? Av det jag har sett har det inte... Jag har inte sett alla matcher så som ni har gjort. Men inte så att det har varit den här stjärnauran kring honom hela tiden.
Nej, det har det inte varit. Jag tycker han har sett, det har sett trögt ut i de flesta matcherna. Framförallt de jag har sett live nu mot ungrarna i torsdags tyckte jag det så klumpigt ut.
Jag tycker han ser lite sirapsseg ut i både ben och huvud än så länge. Men man har ju en bild av honom när han kom in för säsongen när jag tyckte att han imponerade liksom. Och då såg det inte riktigt ut så här.
Nej, inte alls. Då var det ju en resolut liksom murbräcka som kom in och stag upp spel i egen zon. Det har det inte varit under den här för säsongen.
Nej, han hade faktiskt vissa problem nere i Ungern också, mot Färvar och tog en onödig utvisning i, jag tror det var offensivzonen någonting han var framme, och på baklängesmålet så var han inte riktigt med heller. Han, jag vet inte, där har vi en spelare som Rögle behöver få upp i nivå.
Det är också en av de äldre spelarna som kanske inte pikar på försäsongen, men det känns som att skillnaden, alltså en spelare han har ju inte den här naturliga speeden som kanske Valinda har. Nyckeln för den typen av backa är ju att göra grejer på instinkt och snabbt och inte vara seg i skallen liksom. När han är seg i skallen så sätter han sig i problem, så det blir väl intressant att se om man kan hitta ett lite snabbare spel när han ska spela som poäng.
Vi kan också puffa för det att det finns en intervju med Chris Abbott, Rögle sportchef, ute också på hd.se där han kommenterar det här med backsidan. Han säger ju att han tycker att Adam Engström, som har spelat med Rögle nu under hela försäsongen, nyförvärvet från Djurgårdens J20-lag, att han är redo för SHL helt enkelt. Tycker Chris Abbott att han känner sig trygg med att han finns i laguppställningen när de börjar SHL-säsongen. Chris Abbott sa också att det är liksom inget, han förväntar sig inte att de har värvat en ny back till premiären. Nu är det bara några få dagar kvar, men det tolkar jag som att det är inget nära förestående i alla fall på den positionen och komma in till Rögle.
Vi ska väl komma till det med upptaktsträffen, men det var någon av tränarna, jag kommer inte ihåg vem, som igår sa, vittnade om liksom, ja men du kan fråga liksom vilken sportchef som helst, det finns inte så mycket backar att hitta liksom i Nordamerika. Det var någon som vittnade om att det är rätt så trögt på marknaden.
Det var backsidan där.
Ja, annars fanns det väl inte så mycket att rapportera från träningen. Mer än att 10-15 minuter in kom ett skarpt kvartssamtal från tränare Cam Abbott, kan man väl säga.
Med dig?
Ja, med mig, ja.
Vad har du gjort nu, Linus?
Med till sina spelare. Budskapet var väl...
Skärp, jag får helvete.
Ja, ungefär så. Sista ordet
lite, bara... lite som intervjun efter HV71, eller?
För detta var ju lite tuffare ju, som det var. Men sen tolkar jag det hela rätt så blir det en kollektiv utbrytning också. Men ja, det är lite signal om att det är premiärvecka helt enkelt. Sista ordet han sa till innan de drog igång övningen var att han skrek skate allt vad han kunde. Så det var ett tydligt budskap i alla fall. En liten minispaning.
Härligt!
Vi har faktiskt inte sagt någonting om målvakterna än en bra bit in i det här avsnittet. Vem står i premiären? Tro! Vem är först i kön? Tro!
Nej, men nu fick ju Rifalk sista tävlingsmatchen inför premiären. Det brukar ju vara en tydlig indikation på att han står mot Brynäs.
Vi håller kursen här i podden. Vi har pratat om detta. Vi står fast vid, eller jag i alla fall, det är 60-40-läget till Rifalk. Jag tror att Rifalk står på lite gamla meriter. De har väl haft ganska bra försäsong båda två. Någon dipp någonstans, men jag tror i första hand är det lite gamla meriter som får styra en premiär.
Något mer kring träningsrapport, eller ska vi ta steget över till upptaktsträffen?
Det kan vi göra.
Och då vänder jag ju mig till dig, Daniel, eftersom du var vår man på plats.
Ja, då kan ni gå och lägga hängmattan.
Ja, det är väldigt varmt i det här lilla rummet vi är i, så jag funderar på att gå och ta en paus och hämta ett glas vatten eller någonting.
Ja, men det var den traditionella, eller i och för sig den har haft pandemipaus i 2 år, men den traditionella upptaktsträffen på Globhotell igår. Alla SHL-klubbarna var representerade med tränare, sportchef, lagkapten eller snedstreck lagkaptener.
Och det haglade med kioskvältare i kommentarsfältet.
Nej, det
också traditionellt.
Det började med en slags 2 timmars grej där Seymour spelade in. Det var det visat på läktaren. Massa journalister på plats också. Där man tog upp lagen efter en. Jag skrev en krönika om detta. Det kändes som det var lite komiskt liksom i tiderna. SHL blir allt mer av en kommersiell produkt. Att det stod 14 säljare på scen och inte hade någonting att sälja. Kändes det som alla siktade på topp 6 och alla skulle ta en match i taget och ha en bra daglig verksamhet. Och det var sövande trist.
Men det är ju så förbluffande alltså att inte någon vågar sticka ut. Vad är problemet? Vad är faran? Oh, tänk om någon journalist för sig och startar något litet drev. Vad jobbigt det skulle vara.
Jag minns ju den upptaktsträffen av Dan Tagnes som då var tränare för Rögle.
Ja, den var jag på.
Jag sa att de skulle vinna guld som nykomling.
Just det, det är snack, sånt är ju befriande.
Det slog lite bakut på ett sätt också, tror jag.
Eftersom de mötte ut.
Jo, visst, du blev då ett extremfall ju.
Jag håller med dig igen. Jag håller med dig igen.
Men ja, precis. Nej, men det är ju ganska...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det var ju ingen klang och jubel historia just där. Brynäs tränare, Manner är ju lite rolig. Han var lite rolig igår också. Annars var det ganska trist just den delen. Sen övergick det till någon form av speed dating i 2 timmar. Man gick runt och pratade med korta snack liksom med alla. Inte i kärlekssyfte då, utan trycka lite på förväntningar och annat. Men alla var tillgängliga och gjorde ett rejält svep där, vilket kommer att visa sig i dagarna.
Mm. Det kommer att vara läsvärt.
Jag hoppas det.
Ja, jag vet.
Jag har tjuvläst.
Jag också.
Ja, vi ska återkomma till det, vad vi har i pipen lite grann. Men...
Ja, du drog ju in en intervju med Sanne Lindström. Ska vi ta och lyssna till honom och gå vidare därifrån? Eller ska vi... Vill du ge lite mer av vad folk sa där uppe?
Nej, vi kan väl andas. För det var så här att på den här Seymour-ledda föreställningen så fick deras experter tippa vem de tror tar SM-guld. Och Sanne Lindström sa att han tror att Rögle tar guld. Och det är en trevlig man, så jag tog honom åt sidan när vi minglade ute och drog in honom i det ena rum och ställde lite frågor om detta. Hur kan man lyssna på det?
Jag tycker det är, alltså man har ju flyttat fram positionerna säsong, alltså år efter år här. Man grundserien i fjol, man vann COL. Det var en besvikelse att man åkte ut i en semifinal, vilket ändå säger vilken kravställning det är. Men om man vänder på det, då hade ett läge där Rögle ledde egentligen en match som Färjestad hade visserligen dominerat, men Adam Edström gjorde 2 mål och då hade det blivit en match 7 där. Då tror jag inte att Färjestad, det är rent hypotet, men då tror jag inte att Färjestad reser där. Och då har Rögle, även om de har haft hyfsat enkelt får man väl säga liksom för Luleå, då hade man haft Rögle-Luleå för något. Ja, men lika gärna kunde vinna guld. Så du förstår ju att marginalen är så jäkla små. Så att jag tror att man kommer definitivt vara topplag och det känns som att man är redo att ta det sista steget.
Vad är det framförallt för komponenter du tänker på när du ser dem som en så stark guldkandidat?
Tycker man har 2 bra målvakter, både Rifalk och jag tror att Klang kommer bli ännu bättre i år. Jag tycker man har en så spetsspelare som, nu har man inte sett Riley Sheen visserligen, men mycket talar för att han ska kunna vara en bra produktiv spelare. Då är det ändå Tambellini som jag sagt kommer vinna poängligan förutsatt att han är frisk. Daniel Saar var en av seriens bästa spelare innan han åkte till KL. Jag menar, du har Everberg som är i mitt tycke kanske Europas bästa spelare, 2 decimeter framför målvakten. Bengtsson Rostad, alltså det är så jäkla många duktiga spelare. Sen tänker jag också den här spelarna skiktet under, så här Oskar Ståhl Lyrnäs tyckte jag började säsongen väldigt bra i fjol, och då tror jag vi i vår podd där så sa att han kan göra 20 mål nästa år, för så pass bra började han. Kan Ludvig Larsson ta ytterligare ett kliv, och så Niederbach, vad ska han ta vägen så? Då är vi ju på forwardsidan. Det som är kanske frågetecknet, det är ju backsidan liksom. Du har 6 till antalet, och så har du Adam Engström som är en junior från Djurgårdens J20 som jag har sett jättenära. De är under flera års tid duktig, men kanske inte riktigt SHL-redo. Då är du för tunn på backsidan, och då behöver du ju få in någon back, och det tror jag säkert man kommer lösa under säsongens gång. Jag trodde när vi stod och pratade nu att man hade löst den spelaren redan nu, men det har man inte gjort, men det kommer nog komma.
Glömmer man inte en svaghet, eller du, centersidan? Mattias Sjögren har lagt av, Ted Brithén är sjukskriven på obestämd tid. Man har en centerbesättning med Adam Tambellini, Anton Bengtsson som egentligen är bättre som ytterforward. Tycker du att den är guldstark?
Men alltså, du har ju så många spelare. Niederbach kan spela center. Alltså, du har liksom, om jag räknar den truppen, så om jag satt och skrev en analys här om Rögle, då är det väl 8 eller 9 spelare som egentligen kan spela center. Sen är det också att kolla på Färjestad i fjol. Hade man någon toppcenter egentligen när man gick och vann guld? Ja, Gustav Rydahl går ju att argumentera, men där byggde man ju på att man var tunga och jobbiga att möta och körde. Det var ju det som gjorde att man vann över Rögle. Så att man kanske inte har den här 45-50 poäng centern. Ja, men då har man andra sidan spetsen på kanterna och kanske mer ansvarstagande spelare i mitten. Så att jag tycker inte att det är ett problem, eller jag har faktiskt inte ens sett det som en svaghet om man ska vara ärlig.
Vilka är de tuffaste utmanarna i dina ögon?
Alltså jag har, ju mer jag sätter mig in i alla trupper, desto mer så börjar Växjö växa fram till ett lag som skulle kunna gå långt. Det är ett lag som de vet ändå vad som krävs när det kommer till slutspel. Och får man vara, i fjol när man åkte ut mot Frölunda var man väldigt sargade, mycket skador, man är knappt backar tillgängliga. De kommer giftiga. Jag tror att Leksand kommer kunna vara ett lag som liksom, de får ordning på sin defensiv. Men sen klart Skellefteå kommer vara där uppe, Luleå, Färjestad. Det är många lag, och vilket gör att det är egentligen så här, något form av självskadebeteende att stå och tippa en tabell inför säsongen och nu står en så spekulera kring guld. För jag menar, 15 februari kan det ramla in 4 spelare, eller de kan ha fått Tambellini och så har långtidsskada i Rögle. Då kan man ju glömma huruvida det blir guld, liksom ett guld, det kan man glömma då.
Men en sak kan du lova, att du fortsätter att läsa HD, eller hur?
Ja, exakt. Nu har faktiskt mitt inlogg gått ut, så då får du fixa ett nytt inlogg. Nej, ja, det kan jag betala. Men nu blir det ju dumt att stå här och berömma, men det har jag sagt till er många gånger. Jag älskar att läsa lokaltidningar, och är en av de vassaste.
Jaha, vad säger ni om Sanny Lindströms åsikter och funderingar, och att han tror att Rögle tar guld? Och så, hur ser ni på vad han säger?
Ja, vad säger vi om det? Jag summerar mina tankar från upptaktsträffen i en krönika. Jag är inne på något sånt resonemang att det är ju väldigt svårt att tippa med tanke på att Barbarögle 3 spelar imorgon, så ser det helt annorlunda ut. Men det vi har här och nu, ja, det jag håller emot är väl det som jag är inne på i ett argument med Sanne, liksom den här ganska tunna centersidan. Är det en gulduppsättning liksom? Jag ser framför mig ett gäng lag som är ganska stadiga topplag, och där är Rögle med i ett sånt topp 6-gäng. Sen var de är i det vet jag inte, får vi tiden utvisa. Sen är det väl ett gäng lite mer svårbedömda lag i mitten, och så tycker jag kanske att Malmö och Oskarshamn känns lite tunnare, men där är väl mina tankar just nu.
Ja, men Linus? Alltså, centersidan absolut, men jag sätter ju ett större frågetecken alltså för backsidan. Men det är ju samma sak där, alltså det har ju varit ganska tydligt länge att Rögle har ambition att värva på försvarssidan. Och om det då kommer in en riktig pangback som liksom förändrar hierarkin lite och kan ta mycket minuter och sådär, inte minst för att orka med hela säsongen med SHL och CHL-hockey, så förändras förutsättningarna. Men för mig är liksom backsidan just nu med numerär och så ett större frågetecken än centersidan.
Det är det inte för mig. Det är ju bra att vi tycker olika. Men jag tror inte att backsidan kommer att man kommer att säga liksom att Rögle förlorar de här matcherna på grund av en svagare backsida. Jag tror att som Wallinder är uppe på väldigt höga höjder. De har stadiga pjäser som har gjort det här några år nu med Lesund kommer tillbaka, Sund är stadig, Jonsson är stadig. Alltså de är inne i etablerade. Jag tror snarare att man får inte riktigt ihop kedjehierarkin för att det fattas en toppcenter. Jag tror att det, där kommer det att, är det någonstans det kommer att märkas, så är det där att Rögle inte, att kanske inte man orkar producera mål i tillräcklig takt, att man liksom blir uddlösa där.
För mig är ju numerären på backsidan det största liksom problemet, att man har 6 seniorbackar och sen då Engström som har sett jättespännande ut på försäsongen men är helt oprövad. Och jag tycker också att Lesund får man ändå räkna med nu, inte på sikt. På sikt vet man precis vad man får av honom. Men i ett kortsiktigt perspektiv får man räkna med att han kanske behöver lite tid för att komma in i detta. Kapla, värvad som en spetsback. Återstår att se om han kan liksom axla det ansvaret i Rögle. Och sen Jonsson vet man vad man får av. Vadinder, potential att blomma upp till något jättebra. Och sen Måsik och Sund har för mig fortsatt mycket att bevisa. Jag tycker Sund var på väg mot någonting alltså formmässigt jättebra i första säsongen. Han gick sönder och kunde inte liksom bekänna färg eller bidra i slutspelet på grund av det. Och sen då Måsik som öppnar jättebra och sen sjönk lite kvalitet och nu har börjat lite skakigt under första säsongen. Så jag tycker ändå att det finns lite att orda om på backsidan, även om man tittar på de 6 startande backarna.
Ska jag försöka komma in med någon kommentar i detta?
Gör det.
Så ställer jag mig kanske mitt emellan er och tycker att båda de här två
faktorerna,
men jag ska faktiskt lägga till lite saker också, faktorerna är frågetecken, både centersidan och backsidan. Så jag tycker att båda ni har pointat på saker och ting som gör att jag inte håller Rögle som den främsta guldfavoriten. Men jag har också en annan aspekt i detta som jag tycker är värt att ta upp. Och det är att nu har ju bröderna Abbott valt sin väg. Och det är mycket möjligt att den kommer att bli en fullträff och att man står där med SM-guldet. Men jag tror inte det. Jag tror att man har gått lite för kraftigt på många unga. Man har ju supertalanger. Många unga som är draftade och har framtiden för sig. Men får man ihop alla dessa samtidigt och funka, nu finns ju stjärntätt också. Jag tror faktiskt att det finns, i den här, just den här upplagan av SHL också, som är den bästa på många, många år, så tror jag att totalt sett att Rögle hade behövt värva in någon eller ett par, som kanske kommer, tunga namn till. Plus att det vill till att William Wallinder då, som jag pratat om, lyckas med den här powerplay-uppgiften. Gör han inte det, Så saknar jag den här självklara powerplay-backen. Totalt sett så ser inte jag, jag håller inte med Sanny Lindström där att Rögle har guld. Jag tror inte det utifrån de förutsättningar jag har idag. Jag tycker att jag har ju tippat Rögle så pass långt ner i ett annat sammanhang som femte platsen, så jag kanske får alla er som lyssnar nu och får supermycket kritik. Men jag tror det kan bli ett steg bakåt den här säsongen.
Bara tillägga att jag tycker också att Rögle saknar en toppback till. Jag tror verkligen att Wallinder kan ingå i en fungerande powerplay-uppställning. Men jag tycker att de saknar en back av motsvarande kaliber, som kanske en högerfattad back som kan styra det andra powerplay och som kan rucka om hela hierarkin. Gå in som nummer 1 eller 2 och sen putta ner alla andra i tack. Men jag tror inte att det kommer att... Jag tror inte Rögle... Du pratade om de här Kapla, Lesund. Jag tror att det kommer att vara bra när det börjar. Det är på centersidan som det liksom mest akuta problemet finns. Men alltså, akuta problem, det är inte...
Nej, att Rögle kommer att vara topp 6, det håller jag med dig fullständigt om. Och det kan sluta på alla positioner mellan 1 och 6. Men på förhand så tycker jag att det ser ut som att det finns andra lag som är totalt sett starkare.
Man ska gärna ha ett klart för perspektiven. Liksom. Det är ju ändå grundserievinnaren, CHL-segraren som siktar på guldet. Det är ju den klubben vi måste liksom recensera. De har själv piskat upp nivån där. Och då ja.
Nu är jag uppe med mina 2 fingrar igen. Höll på att glömma det. Den kanske enskilt största faktorn till att jag
ska inte säga bäsar, men har frågetecken kring Rögle, det är Leon Bristedt. Han ersätter man inte hur som helst. Det är, bara där tappar man en del i slagstyrka. Det har vi inte pratat om i det här poddavsnittet, men Leon Bristedt, det kommer att märkas. Framförallt i matcher när det inte funkar.
Vem är våra guldtips då?
Ska jag fortsätta?
Eller pausen. Du avgör själv.
Ja, jag fortsätter, så har jag gjort mitt i det här. Jag tror att guldet kommer att hamna upp i Norrland. Jag fortsätter på det spåret. Skellefteå eller Luleå, jag kan inte riktigt avgöra det. Skellefteå kanske lite före, men jag tror att det kommer att bli norrländskt guld. Ja, alltså Frölunda är för mig, de har ju fått mycket av, det var ju de och HV som fick flesta tipsen av
tränarna.
Ja, tränarna, precis. Men Frölunda är för mig så svårbedömt. Han har varit där länge nu, Rönnberg. Är man mätt på honom? Jag vet inte. Man har fått in Lasse Johansson, supermålis, jätteviktigt för dem. Men var har vi Frölunda? Är de en så given guldkandidat? Inte säker på det.
Nej, men jag skriver själv att jag tycker Skellefteå är, om jag måste plocka fram igen, och så garderar jag med Frölunda. För jag tror Frölunda kommer att bli stadigare och bättre denna säsong. Men Skellefteå och han, Robban har fått ett år där och de är drivna och de är starka och de har ungdomar och de har spets och de har mycket. De är min favorit.
Det var ju tråkigt. Jag tänkte också
att det var de som favorit.
Tänkte också säga Skellefteå, men då tar jag väl en annan bubblare då i så fall och säger Luleå.
Mm. Då är vi alla tre ändå överens om att det kan vara Norrlands år.
Det kan vara Norrlands år. Vi är överens om att det kan vara Norrlands år.
Det är som du sa i tidigare, det är omöjligt att tippa. Men om vi nu måste göra det så... Ja.
Mm.
Men det betyder också att ingen av oss hypar HV71, nykomlingen, den udda nykomlingen, som tränarna har gjort.
Det är mycket att få ihop liksom. Alltså, visst, de är vana, de har jättemycket spelare som har väldigt mycket erfarenhet från SHL, men att gå liksom ändå gå upp och sen vinna guld, det kommer att krävas sjukt mycket för att lyckas med det. De kan säkert nå en bra placering, men jag skriver inte under på dem som en guldfavorit, det gör jag inte.
Men det tror jag inte att tränarna heller tycker. Att majoriteten av tränarna lyfter fram HV som favoriter till SM-guldet är ju som den här glödande stenen jag försökte skriva om. Den passar man runt, för ingen vill hålla den här. Ingen vill vara favorit. Så det är väl perfekt för tränarna. HV har ju lastat på något jävligt med spelare och satsat tunga pengar. Det är perfekt att lägga favoritskapet på dem. För där är en sten som kan sjunka, tror jag att de tänker.
Intressant tes faktiskt.
Ja, jag tror inte att majoriteten av tränarna ser HV som svenska mästare.
De vill helt enkelt plocka bort honom, eller plocka bort och HV genom att lägga stort, vad säger man?
Förväntningstryck.
Ja, precis på dem. Så att det ska bli ett ok på dem så att de sjunker. Ska plockas bort från guldstriden.
Se Bulan Berglund framför er. Men han har lämnat in det tipset. Han har gnuggat sina händer. HV, nu kan ni få den här tipset.
Underdog, glöm det.
Ja,
det tror jag.
Men att de har några riktigt bra spelare, det kan vi i alla fall skriva under på.
Definitivt.
För då, två snabbspaningar från upptaktsträffen till.
Det får du.
Nu var inte Björn Hellqvist på plats. Han var sjuk, tyckte jag, Patrik Saxson sa. Men det är ändå lite intressant att 2 av 14 SHL-lag har tränare från Ängelholm. Både Björn Hellqvist och Jörgen Jönsson är ju huvudtränare i varsitt...
Och Jörgen Jönsson i Växjö, om nu någon har missat det.
Exakt. Och jag sa detta till Linus Johansson i Färjestad som... Nej, Erik Josefsson i Växjö. Han sa, Karlstad. Alltså han är nästan mer förknippad med Karlstad än med Ängelholm, Jörgen Jönsson. Han flyttar härifrån typ 94 och har väl knappt varit tillbaka. Alltså. Men han är ju faktiskt born and raised i... Södra utmarken.
Ja.
Och den andra...
Jag tänkte det var väl en till, va?
Den andra spaningen var, ska jag återkomma till varför jag har pratat med massa spelare, men jag pratade med Erik Josefsson då i Växjö och sa till honom att när man pratar med Rögle-folk så grämer de sig mycket mer över att de förlorade mot er i final för, vad blev det? Hjälp mig. Ett och ett halvt år sedan. Än att de åkte ut mot Färjestad nu, för att det säger ju ändå Rögle, folket, spelare och tränare, att de tycker att de hade ett eget bra lag för att vinna finalen mot er, att de egentligen var bättre, men att Färjestad var det starkare laget nu i slutspelet. Och då sa just så att på något sätt så var vi tacksamma att Rögle mötte Skellefteå i en sån här tuff semifinalserie för oss. De fick några nyckelspelare skadade där, Everberg sa för mig. Jag tror att vi hade lite mer slutspelsrutin i den serien, och det var det som fällde avgörandet.
Mm. Intressant.
Mm. Ja, bara en sidogrej.
Sånt gillar vi.
Mm.
Mer sidospår i podden, eller?
Fler sidospår.
Ja. Yeah.
Får man slänga ur sig en sån här utropstecken som jag tror kan bli seriens överraskning?
Ja.
Gissa.
Gissa.
På 400 spelare.
Nej, på lag.
På lag.
Lag. Vilket lag tror jag kan bli säsongens överraskningslag?
Positivt då.
Positivt, ja.
Brynäs.
Fel. Fel.
Linköping.
Fel. Bra, då säger jag det. Skönt att ni gissar fel. Jag tror att Timrå kan bli riktigt obehagligt för många lag faktiskt.
Mm.
Jag tror det. Jag tror att de kommer att kunna blanda sig i en betydligt högre placering än vad de allra flesta tror.
Men det är lite mini-Rögle på något vis. Lite klubb som har kommit upp och fått hem mycket spelare utifrån. Det är ett jäkla järngäng med gamla kompisar de har samlat där.
Och de forwardsen som har kommit in här nu. Alltså de kan vinna matcher på matcher. På egen hand. Jag tror att det kan bli en väldigt spännande andra år.
Lite tunnare backsida och mörksida kanske.
Precis.
Men länge sedan. Men det här är liksom uppsnack inför en säsong där man känner att det är så pass jämnt. Alltså att det är så pass många om budet som faktiskt skulle ha kapacitet att vinna guldet i slutändan. Det brukar handla om en... Ja, men, 2, 3, 4 lag som man pekar ut att ja, men de kan gå hela vägen. Resten kommer inte kunna göra det. De kommer att åka i kvart eller se om jag inte räcker till. Men nu känns det ju som att det är väldigt alltså, brett på något vis. Nu börjar vi gälla favoritskap i den här ligan.
Men jag var inne på lite det till spåret i krönikan också. Att liksom hälften av lagen har ju faktiskt både ekonomiska och sportsliga muskler att vinna guldet. Och det är lite roligt för... Förr i tiden liksom, det var det ju några Bjästar, Färjestad och de här som slogs om guldet. Och det är lite så i fotbollens allsvenska också. Det är 3-4 lag som turas om att vinna. Man vet om att de är överlägsna alla andra. Så det är en häftig serie framför. Det är ju ändå liksom 8-9 lag som känns som kan komma topp 6. 8-9-10 lag.
Ja, men det är som Hjelm sa, i den kategorin många som är liksom, ja men de kan nog ändå bli rätt så... jobbiga att möta, eller de kan nog ta sina poäng och sådär. Annars är det lätt att peka ut de så här fyra lagen som de kommer att hamna på de fyra sista platserna och slåss för att undvika kval.
Ja, men det brukar alltid vara något lag som överraskar. Jag tror ju då att det blir Timrå, men vilka placeras i botten och vilka kommer att spela kval?
Kval,
det är ju inte ett kval, det är ju bottenfinal, eller hur uttrycker man det? Finalen om att hålla sig kvar i.
Jag såg ju Oskarshamn inför förra säsongen och fick hypo fel, men jag kan väl upprepa det kanske ett år till och säga att jag är rädd för deras skull att, liksom, att de har dansat lite nu, att det kan bli ett bakslag för dem den här säsongen. Och sen så tycker jag att liksom att Malmös trupp ser svag ut. Alltså de har några, alltså med Söderberg och de som är liksom jätteklassspelare, men där bakom är det tunt. Så jag säger väl Oskarshamn och Malmö då.
Sen, det kommer att visa, det är alltid någon elefant som är felbyggd. Precis. På något vis. Att det är många lag som har lastat på tungt, men kanske också många spelare i laget som har sin kanske bästa tid bakom sig. Ibland när man trycker ihop de här gängen så blir det fel.
Lex Färjestad fram till att Mitell kom in förra säsongen nästan. De hade ju enorma problem. För många stjärnor. Fick inte ihop det. Alla ville spela powerplay. Och sen så kom en förändring där som gjorde att helt plötsligt så passade det pusslet. Och så gick de och vann hela möget. Så att,
Och sen hör du ju till att man sågar liksom Oskarshamn, men de har ju egentligen förtjänat respekten på något
vis. Ja, det vis har de, men det är ju brist på annat. Alltså, jag kan inte peka på några andra lag.
Men det är ju också så att blir man sönderköpt på det sättet som Oskarshamn blev, att man blir av med alla sina bästa spelare och är en klubb i den, på den plats i hierarkin, så vill det ju till att alla man värvar in blev jackpot. Och så, där har de ju haft bingo hela vägen. Men någon gång så träffar man inte rätt hela vägen. Men det är väl så där min analys landar.
Ja, och sen med tanke på att den fantastiska kedjan från i fjol till 2/3 inte är kvar längre. Olofsson är borta och Rosdahl i Rögle. Och sett till hur övriga lag har värvat. Ja, men det skulle vara faktiskt väldigt bra gjort om de undviker de två sista platserna.
Och dessutom backen, vad heter han? Cooper, va?
Precis.
Cooper, till Växjö, väl.
Mm. Ja.
Och det var ju deras bästa back också. Ja. Alltså, så det, nej, det...
Men jag håller också med om att Malmö, jag tror att de kommer att ha sista platsen. Alltså, det ser inte jättestarkt ut.
Är ni sugna på lite historik?
Ja, jag fick ju lyssna lite på det nya segmentet efteråt sen, så att nummer ett är avklarat.
Nu får du komma in och bidra här igen.
Ja, först vill jag bara veta, har du fått några kommentarer kring detta? Om du har missat någon etta?
Det har jag fått. Gissa om mina älskvärda gubbar fick fart på mejlfingrarna.
Fick du beröm eller skit?
Nej, de tyckte att detta var intressant. Och någon gick ner i sin gamla klippbok och plockade fram. Fanns det inte någon annan etta som du har glömt?
Och det fanns det.
Och det fanns det. En som jag faktiskt själv kanske bor... Jag vet inte om jag nämnde honom förresten. Det gjorde jag kanske. Fredrik Josefsson. Fredrik Fidde Josefsson. Stor Rögle i skarven 89-90 där. Två säsonger. Sen har jag fått mycket hjälp av lyssnare Bosse Bergström som gick ner i sitt klipparkiv och meddelade att jag faktiskt har missat två målvakter som har haft nummer ett. 1972 och 73 hade Björn Larsson nummer ett.
Just det.
Omkom sen tragiskt i en olycka. Och 73-74 hade Claes Brogstam nummer ett.
Intressant att du säger klipparkiv. Det låter som att han har en egen SVT-redaktion.
Den här. Nej, men tidningsavklipp från NST. Fick några gamla Rickard Dahl-krönikor och sånt också. Stort.
Ja, då har du kompletterat nummer ett-listan.
Ja.
Men vilket nummer ska du gå på nu?
Så nu stänger vi nummer ett. Nu ska vi ta oss an Rögles mest mobbade och negligerade nummer.
Ja, Linus.
Nej, jag har ingen aning.
Jag vet inte, alltså du gissar på det här. Det är ju rena...
Mobbade nummer.
Är det något nummer som mobbat?
Ja, det verkar vara sorgligt förbisett i alla fall.
Är ingen som vill ha nummer typ 15 eller något sånt?
Till saken ska ju sägas att det närmar sig liksom toppen för vad som är acceptabelt.
29, 28, 27,
och 26. Under ett visst antal år så hade man inte ens så här många spelare. Så att, vi pratar om nummer 30. För jag var inne och felaktigt febrade i förra veckan om att Mats Löf skulle ha varit uppe på 33 och 34. Det är ju helt fel, han är ju nummer 30. Och därför så har jag snöat in på nummer 30 nu. Och faktum är att i 9 raka säsonger nu så är ingen som har haft nummer 30.
Mm. Nej.
Den senaste...
Det är ju synd. Jag har mina möjligheter att plocka. Ja,
mina då, så kom ner hit hösten 2011. Aj, aj, aj. Du är snart tillbaka där.
Den senaste som på något vis var en etablerad spelare i A-laget som hade det var målvakten Kevin Lindskog. Som gjorde en bra säsong. Jag tror det var 2013-14.
Är det så länge sedan nu?
Mm. Ja, annars så har ju det här numret 30 verkat vara någon slags extra nummer för målvakter. Alltså tredje målvakt. Jag har hittat alltifrån Ludvig Engsund till Johan Nilsson till Sebastian Jonsson som hade den 07-08 när Rögle gick upp. Han var backup till Nilsdorp.
Ja, det känns ju spontant när man inte bara tittar på Rögle. Så nummer 30 är väl ett målvaktsnummer?
Ja, men det är det kanske. Det finns kanske någon slags förklaring här. Men det är ju man ska ju inte heller säga att det är ett nummer som inte har liksom fått använda. För jag vet att André Saint-Laurent hade ju nummer 34 i mitten på 80-talet. Så att man har väl liksom varit över 30-strecket.
Över din spärr.
Men vad har du på André Saint-Laurent då?
Han kom hit med stora ryggproblem, vet jag. Men de fick ordning på den här ryggen när han spelade. Det var ju en transatlant. Det var inte så vanligt. Eller, det var inte 12 transatlanter i varje lag. Men han var en sådan. Men så egentligen, Mats Löf är ju den stora nummer 30-mannen. Han är 58 år idag. Minns ni Mats Löf?
Ja, det var ingen målvakt.
Nej.
Nej.
Du minns inte Mats Löf. Bor kvar i Ängelholm. Han värvades till Rögle 1991 när Rögle gjorde sin storsatsning mot Elitserien, som sen lyckades våren 92 med Kenny Jönsson, Heinz Ehlers, Eloranta och gänget.
Mats Löf, spelar inte han uppåt landet någonstans?
Jag tror faktiskt han är uppifrån dina,
ja, är
dina
traktor.
Fagersta?
Ja, Fagersta. Kanske till och med är från Fagersta. Det är därifrån jag har fått det.
Tänker man är det?
Du, han är nog från Fagersta, Mats Löf.
Tror du det?
Då får vi be lyssnare som vet säkert.
Han är från Fagersta!
Det var någon sån här som ringde någon klocka. Visst är han från uppifrån någonstans? Så är han från min lilla hemstad.
Du kan ju inte ens folket från din egen stad. Nej. Vad hette den författaren som kom därifrån?
Det är ju han. Nu har jag tappat namnet på honom igen.
Ja, men det som du har det på tungan faktiskt.
Lennart.
Helsing.
Just det.
Jag ska tillägga Mats Löf att han kom då 91 och han har spelat 5 år i Elitserien med HV och gick alltså ner en division till Rögle som spelade i division 1 som ville gå upp och storsatsade. Han tog upp Rögle, han gjorde 30 mål och 26 assister på 36 matcher den säsongen. Sen spelade han 4 hela säsongen med Rögle i Elitserien. Bästa säsongen var den säsongen Rögle gick till slutspel. Nej, det var inte alls, 92-93 året innan. Då gjorde han 23 mål och 21 assister i högsta serien. Sen följde han med Rögle ner och spelade även i division 1 96-98. 96-97 var han knappt med. Jag minns inte om han var skadad eller vad det var. Men sen slutade han och jobbade även som sportchef i Rögle under 5 säsonger. När Lennart Nordström var ordförande. Så det är egentligen den enda stora spelaren Rögle haft. Men nummer 30, vad jag vet.
Låt säga så här. Just den här veckan. Nästa vecka så kommer vi komplettera listan med ett par spelare till. Med nummer 30.
Ja, det hoppas jag att vi kan aktivera lyssnare här till detta. Och framförallt skulle jag vilja efterlysa lite hjälp. För att vår gamla kollega Lasse Mautsson har lämnat efter sig ett gediget material till mig. Som jag har varit kollat i gamla pärmar. Så jag har laguppställningar bak till 83-84. Men sen blir det svårare. Lyssnare Bosse Bergström har hjälpt mig med någon lagbeställning från när han var lagledare, tror jag. Men jag skulle behöva lite lagbeställningar från liksom 82-83 och bakåt. Så är det någon som sitter på...
Det är liksom, det kan jag lova.
Framförallt då med korrekta nummer. Är det någon som liksom vill fota av dem och mejla mig daniel.rot@hd.se, skulle jag bli evigt tacksam. För då kan man liksom ha det när man gräver de här numren.
Känner jag våra lyssnare rätt så blir du inte besviken på denna förfrågan.
Tror inte
det? Nej, det tror jag inte.
Nej, så det är liksom ja, men 60- och 70-tal fram till liksom säsong 82-83. Där finns i de här gamla böckerna, årets ishockey, så står inte nummer där. Jag vet inte, man börjar bli noggrannare med det i början på 80-talet.
Lite halvrisk att dra igång ett historiskt segment med nummer och egentligen bara ha tillgång till material bak till 83.
Jo, men sen har man ju tyvärr en skadad hjärna som har registrerat mycket nummer utan att det behöver stå i... Så jag vet ju, många namn är ju förknippade med nummer, så att jag har mycket skit i mitt huvud som jag kan återanvända och dra nytta av här.
Det kommer nog att rotas på vindar och i källare och i garage nu den kommande veckan. Hoppas vi.
Mm. Så nummer 1 och nummer 30 har vi, ett har vi stängt.
Lägst och högst, eller? Nästan. Ja, lägst är
det ju. Nej, det kan inte bli högst väl.
Ja, mycket högre än 30 kommer inte att gå.
Vadå?
Det är tramsnummer.
Så SAR kommer aldrig få vara med?
Nej.
Inte i framtiden heller.
Det finns ju bara en som har haft alla de här höga nummerna. Så de får en egen podd.
Sak kan ju dyka in på ett annat nummer dessutom.
Ja, kan han.
Kanske du får lära dig en annan vecka igen.
Faktiskt.
Tambellini då?
Nej. Nej. Han får inte heller vara med. Han får vara med på så många andra sätt i den här podden, men inte där.
Inte ens Ted Brithén kommer att kunna få vara med längre.
Det vet inte du. Har inte han också haft ett annat nummer? Nämligen.
Jo, det har han.
Jo,
precis. Det måste han ha.
Ett mer städat nummer.
Det måste han ha. En gång i tiden.
Exakt.
Men jag vill ändå bara runda av det här. Mats Löv var väl ändå ganska stor här? Var han inte det?
Jo, det var.
Bra.
Det
var en, bra. Fagersta killar kan man lita på.
Ja, men det var en jättestor på. Det var ju liksom en etablerad.
En riktig stjärna, va?
Alltså, de hade ganska
det var en riktig stjärna.
De hade ganska stjärnspäckade lag där, men det var en verkligen stor profil.
Mats Löv, det är min spelare.
Numera. När du visste att det är från Fagersta. Ja, kan vi stänga både detta segmentet och snart resten av podden?
Jag älskar det här nya segmentet. Du får hålla i det nu igen. Eller Rut.
Jag ska göra mitt bästa.
Vecka ut och vecka in.
Jag som hade tänkt att vi nästan skulle kunna ha ett segment som andades resa, eftersom jag varit ute och rest allihopa. Men det skiter vi, det ska vi inte ha. Det är över med det. Vi ska fokusera på resa till Ängelholm och kolla på premiären.
Men det är premiärvecka och vi faktiskt en smula stolt när jag kollar i korgen vad vi har på gång. Liksom. Man vill alltid göra något extra och tycker faktiskt att vi har lyckats med det. Det är jäkla off-fan-grejer som vi har i pipen som kommer till här mellan idag och premiären. Så är ni inte med bakom bommen på hd.se så rekommenderar jag att bli det, för det är genomarbetat. Linus har gjort ett gott jobb här.
Torsdag morgon börjar vi väl med de större grejerna, kan man väl säga.
Ja,
på sajten och även i papperstidningen för den delen. Så att håll utkik. Vi ser en klassikern, går upp en halvtimme tidigare än vad ni brukar och ta en extra kopp kaffe. Och
ja, en superintressant intervju imorgon. Fredag morgon kommer det mer, lördag morgon kommer det ännu mer.
Ska vi vara på matchen då? Ska vi skriva någonting om matchen?
Ja, det ska vi. Det ska vi bevaka.
Låter bra.
Det vill du göra, Linus.
Det är...
Nej, det är det inte.
Nej, det är det inte.
Den jag ska dit i alla fall.
Du ska dit.
Ska vi tacka Johansson projektpartner för gott samarbete också?
Det tycker jag absolut.
Han kan få nummer ett också, för han är vår etta sponsor.
Ja, det skrev vi under på alla dagar i veckan. Nu måste vi jobba vidare snart, om vi ska hinna bli klart med allt.
Precis. Mm. Ska vi avsluta som vi alltid avslutar?
Men jag tar ett underbart liv fram till nästa match. Ja, det är ju fram till lördag. Vi kan passa på att njuta då.
Och vi är väl tillbaka nästa vecka. Var ingen annan har några andra planer i detta lilla gäng.
Nej, vi ska hålla oss friska också.
Vi är tillbaka nästa vecka.
Ja,
det är vi.
Tack så jättemycket för att ni har följt oss över den här veckan och på återhörande.
Hej med er.
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.